Om en liten stund här så ska Andante sjunga en sång. Den heter Stegen från himlen, och jag tror att den är helt nyskriven faktiskt. Vilket innebär att det är världspremiär här idag också för den. Stig Roland skickade mig ett mejl för en tid sedan där han förklarade innehållet i den här sången. Jag tyckte det var så briljant formulerat, så jag vill läsa det vad han skrev. Han skrev så här: efter en lång inledning med olika metaforer för längtan och olika dragningskrafter avrundas den med att fundera över och besvara den stora frågan om himlastegens användningsriktning. Det vill säga det som julevangeliet ger ett omtumlande nytt svar på. Ganska briljant formulerat tycker jag. Temat då, stegen från himlen, är ju ytterligt bibliskt och omfattas också av den antika synen på universum som präglar också Bibelns syn. Nämligen att man placerar den metafysiska idén om fullkomnandet, vårt ursprung och vårt mål och så vidare i en rumslig tillvaro ovanför vår värld. Rent vetenskapligt fungerar ju inte den, men i filosofisk mening så har vi fortfarande begreppet kvar, och vi menar då när vi talar om himlen denna metafysiska idé om vårt ursprung och vårt mål i tillvaron. Det fullkomliga löftet om det. Bland annat i Jakobs brev i Gamla testamentet så känner ni till berättelsen om hur Jakob, han låg och sov under en stjärnklar himmel, och så såg han i en syn hur en stege sänktes ner ifrån himlen, och där vandrade Guds änglar upp och ner. När jag smakade på titeln på den här sången och prövade den, så upptäckte jag att om man ändrar betoningen i titelraden så blir betydelsen lite annorlunda, men bär fortfarande samma budskap. Alltså stegen från himlen kan bli stegen från himlen. Någon kommer alltså. Man hör stegen. Stegen från himlen, riktningen då i Guds vilja att möta sin skapelse, är därmed given. Man kan till och med höra stegen. Ankomst. Advent. Jag ska läsa den här gammaltestamentliga profettexten som Linnea, det fanns med som ett citat redan i den gamla, mycket gamla texten, så kommer det här en ännu äldre text då, originalet från Zakaria kapitel 9. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim och alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas, och han ska förkunna fred för folken. Och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Den här texten vänder upp och ner på alla religionshistoriska beskrivningar av människans sökande efter det högre. Sökande efter det rena, sökande efter det fullkomliga, där riktningen alltid är det motsatta. Och bevisbördan ovillkorligen ligger enbart på dig och mig i att bevisa vår oskuld eller vår kvalifikation inför en dömande Gud. Jag tror inte att vi fullt ut inser det unika i adventsbudskapet. Det finns i stort sett inget annat sammanhang som är känt för oss överhuvudtaget där det inte ligger på en människas eget ansvar att lösa sina problem, möjligen bortsett från föräldrars kärlek till ett litet barn. För en tid sedan så fick jag förmånen att läsa godnattsaga för mitt äldsta barnbarn som snart fyller 10 år faktiskt. Det var en väldig förmån och jag fick den av det enkla skälet att jag anses vara en ytterligt utmärkt högläsare. Jo. Till min glädje så var det då C.S. Lewis bok Häxan och lejonet. Den som är, ska vi säga, huvudboken då i den kommande berättelsen om landet Narnia. Jag tror att de flesta av er här känner till den historien, även om ni inte kanske har läst den alla. Den har satts upp som teaterar och till och med opera, tror jag. Den har gått som radioföljetong ett otal gånger och till och med filmats av Hollywood. Och den skrevs i slutet av 1940-talet och har sedan fascinerat gott och väl en 3-4 generationer vid det här laget. Därför att jag läste den även för mina barn. Och jag själv lyssnade på den när den gick som radioföljetong på Sveriges Radio någon gång på 60-70-talet. Jag tror den gick flera gånger. Och förmodligen så har de som är lite äldre än mig också tagit del av dem, eller garanterat gjort det under 50-talets början. Berättelsen är ju känd som sagt, men jag kan ta den i korthet. Det handlar om några barn som är hos besök hos sin morbror och går in i en klädgarderob och där finner att det finns inget bakstycke i den här garderoben utan man kan fortsätta rakt igenom och så kommer man ut i en parallell värld. Ett annat land. Och det visar sig att det är snö där. Det är vinter där. Och barnen då som är uppväxta i England med detta glopp som möjligen kan trilla ner där på vinterhalvåret blir naturligtvis oerhört glada och fascinerade av detta. Så småningom träffar de några invånare i den här världen och det visar sig att det inte är riktigt så enkelt som det ser ut att vara. Det är nämligen så att i Narnia så är det alltid vinter. Alltid vinter. Men det är aldrig jul. Och det beror på att en förbannelse vilar över den här tillvaron. Nämligen så att vita häxan som är den som på något sätt uppbär makt i det här har lagt sin isande hand över allt. Men landets rättmätige konung heter Aslan. Aslan är ett turkiskt namn och betyder på turkiska lejon. Och Aslan är också ett lejon. Ett enormt lejon. Men yvig man. Och ryktet går. Och barnen hör hur det tisslar och tasslar i stugorna för det är förbjudet att uttala hans namn. Aslan kommer. Aslan är på väg. Aslan kommer. Vi har sett honom. Det har hörts. Han har synts. Och barnen blir naturligtvis rädda och frågar Aslan, är han farlig eller? Och man säger Aslan, det är klart att han är farlig. Han är ju kung, vet jag. Men han är god. Och så kommer då Aslan. Och barnen får möta honom. Detta enorma lejon går fram med de snöiga vidderna och bakom honom så smälter snön. Gräset gror och det växer upp blommor i hans fotspår. Och barnen får rida på honom. Och man får borra in sitt huvud i hans man om man är ledsen. Och han är på väg att befria landet. Men det finns en uppgörelse kvar som Aslan måste göra. Och han tvingas i slutet av den första boken att offra sig själv sitt liv. Och så uppstår han igen och sen börjar segerberättelsen. Häxan och lejonet av C.S. Lewis. Det de flesta däremot inte känner till är att C.S. Lewis är en av 1900-talets absolut främsta apologeter, det vill säga försvarare av den kristna tron. En som aldrig någonsin tvekade att gå in i respektfulla argumentationer med vilken motståndare som helst faktiskt. Han förekom livligt i debatterna under efterkrigstiden och blev känd över större delen av världen för sitt författarskap. Han gav ut och publicerade en mängd böcker och artiklar, ofta med stor humor och alltid med alldeles lysande bildspråk. Han var älskad av sina följare och djupt respekterad av sina motståndare. Ett känt citat av C.S. Lewis är hämtat från en diskussion som förekom med darwinister under den här tiden. Det var en stor sak vid den här efterkrigstiden. Idag är det inte lika stort, men då var det verkligen ämnet för dagen. Och darwinisterna menade att skapelsen hade kommit till av en ren slump. Gud förutan naturligtvis. Och C.S. Lewis svarade i en skrift och sa: det vore mycket mer sannolikt att spilla ut en kanna mjölk på golvet och sen tro att pölen skulle bilda en karta över London. Retorik och argumentation i all ära, sånt kan ju vara intressant, men det som kanske berörde C.S. Lewis mest var just riktningen i själva frälsningsverket. Nämligen att Gud kommer till dig och till mig därför. Och enbart därför är frälsning faktiskt möjlig. Hur skulle det annars vara möjligt? Hur vi än nu vill definiera det ordet. Därför så skrev han också Narnia-böckerna. Och tillvaron i Narnia då med förbannelsen och allt det där det alltid är vinter men aldrig är jul, är alltså en allegori för vår tillvaro. Och Aslan, detta mäktiga lejon, är en allegori för Jesus. Det är inte bara möjligt att tolka det på det sättet. Det var själva avsikten när han skrev boken. Och oavsett om vad vi tror om detta då, så har ju berättelsen slagit an hos oss. Det svarar någonstans här inne, eller hur? Bevisligen är det så. Och det är inte så konstigt. I en värld där då alla säger alla hot om vår undergång, om det är privat eller globalt eller vad det är, så står det här i relation till oss själva helt och hållet. Allt är vårt eget fel. Och det är bara möjligen kan vi bli räddade genom vår egen förtjänst. Eller på någon annans bekostnad oftast. Så är det. Och naturligtvis är det en oerhört befriande tanke detta, att Gud då istället går sin skapelse till mötes och att vi då kan räddas genom hans förtjänst, så att vi inte ska gå under. Att vi inte ska gå under. Detta är ju evangeliets, ska säga, huvudbudskap. Du ska inte gå under. Det ordnar sig. Gud griper in i sin skapelse. Samtidigt är det också en högst provocerande tanke. Och C.S. Lewis mötte den, och jag har mött den också många gånger under min 30-åriga karriär. Nämligen invändningen, man säger, världen brinner. Och du påstår att vi ska slå oss till ro och vänta på Gud. Jag skulle tänka att det är troligt att någon här inne just nu skulle vilja uttala den tanken. Världen brinner och du påstår att vi ska slå oss till ro och vänta på Gud. Jag vill säga så här. Det är ingen som påstått att vi ska slå oss till ro i en värld som brinner. Inte jag, inte C.S. Lewis, inte evangeliet och definitivt inte Jesus. Istället handlar det om hopp. Inte om likgiltighet. Att hoppas är faktiskt inte samma som att slå sig till ro. Det tror jag var och en förstår. Och det vet också var och en som någon gång har varit riktigt illa ute, men också samtidigt sett en möjlighet att klara sig. Vad händer då? Jo, hopp föder nästan alltid konstruktiv handling. Förtvivlan däremot och rädsla leder antingen till uppgivenhet och apati eller till aggression och våld. Människor som tror och hoppas slår sig inte till ro utan agerar utifrån sitt hopp. Något annat resonemang vill jag inte acceptera. Idag är det advent, ankomst. Genom budskapet om räddningen, att den kommer, så hör vi ju stegen från himlen, eller hur? Himla stegen är rest. Herren är på väg. Nu lyssnar vi på den där sången, tycker jag.
Yeah.